Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ett standardjobb som så många andra. Denna gång i staden Olten. Det gamla rucklet skulle nog kunna bli en tjänlig bostad. Men det omoderna 70-talsköket, det skulle bort. De började med att montera ner ett köksskåp från en av väggarna och luften blev snart uppblandad med gips och stickande. Då såg de någonting konstigt. Där skåpet hade suttit monterat gapade nu ett svart hål rätt in i väggen. Någon hade tidigare, för mycket länge sedan, skapat detta lönnutrymme. En av männen sträckte in armen i hålet och fick fram en plastpåse. En tung plastpåse. Vad är det där? Frågade en av hans kollegor. Jag vet inte, svarade mannen med plastpåsen. Men nu tänker jag se efter. Och ur plastpåsen kom en tidskapsel som fick samtliga närmare att höja högt på ögonbrynen. Det var ett avsågat Winchester-gevär. Massmördarpodden, Seven-massaken. Det här avsnittet har skrivits av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. I det här avsnittet av Massmördarpodden kommer jag att berätta om ett väldigt underrapporterat fall. Särskilt sett till att många medier beskriver det som det största schweiziska massmordet i modern tid. Ja, i detta avsnitt ska vi alltså be oss till Schweiz och närmare bestämt kommunen Seven i distriktet Solothurn. Det är inte det största schweiziska massmordet. För vi har ju Zugmassaken där Friedrich Laibacher sköt ihjäl 14 personer och sig själv. Men det är en annan historia. Året var 1976 och datumet den 6 juni. Pingstfirandet hade just avslutats. Här i Europa är pingsten en högtid som ju innebär ledighet för de flesta europeer. Men i till exempel USA är det inte så. Av den anledningen börjar nästan alla engelskspråkiga källor om det här fallet med en förklaring till vad pingsten faktiskt är för något. I Sverige hade vi annandag pingst fram till 2004 som en helgdag, men numera är det ju Sveriges nationaldag den 6 juni som har ersatt den. År 1976 var den 6 juni en söndag, så då hade den 7 juni varit annandag pingst i Sverige. Hur som helst var söndagen den 6 juni 1976 dagen efter själva pingsten i Schweiz, då pingstvänner och andra protestanter faktiskt hade firat den. Detta innebar alltså att pingsten firades dagen innan, på lördagen den 5 juni 1976. Ungefär som att vi firar julafton dagen innan juldagen. Och det var alltså den här pingstdagen 76 som en ung kvinna åkte ut till en koloniträdgård i kommunen Seven. Koloniträdgården var en del av ett naturreservat. Den unga kvinnan var Ester Sigrist. Notera att Ester är ett påhittat namn. Hon hade suttit hemma i staden Basel och väntat på att hennes föräldrar Elsa Karla och Eugen Sigrist Säckinger skulle komma och hälsa på henne. De hade aldrig dykt upp. De hade inte heller hört av sig. Det enda Ester visste var att de skulle fira pingsten i kolonistugan, och det skulle de alltså gjort dagen innan. Esters pappa Eugen betraktade kolonistugan som en mycket uppskattad tillflyktsort för familjesammankomster, helgdagar och allmän förströelse. Det var inte hans stuga. Den ägdes av hans äldre syster Anna Westhäuser Sigrists man. Trots detta är uppgifterna många om att just Eugen var särskilt engagerad i kolonilotten och dess tillhörande stuga. Stugan var ett svart bygge, men det verkar som att de flesta såg genom fingrarna när det kom till den saken. Eugen hade dock satt upp en skylt vid en stig för att skydda stugan och gett stugan smeknamnet Valdegli. På skylten stod det ungefär översatt från tyska till svenska, citat: "Tänk dig för innan du beträder denna mark. Stugans ägare har inte gjort dig något." Slutcitat. I varje hörn på skylten hade Eugen ritat dit dödskallar med korslagda benknotor under. Valt betyder förresten skog på tyska, varför det är möjligt att Valdegli, eller Valdegli kanske, skulle kunna översättas till skogisen, lilla mysiga skogen eller dylikt. Det är någon sorts lek med ordet skog. Ester åkte ut i Valdegli tillsammans med en bekant. När hon kom dit var kolonilotten öde. Där stod de välbekanta körsbärsträden som alla i familjen gärna plockade ifrån. Esters bekant anmärkte på att körsbären hade blivit övermogna, och Ester kunde se att många av dem hade fallit ner på marken. Ester kunde också se att det låg någonting på kolonistugans veranda. Det såg ut som en hoprullad matta. Hon bestämde sig för att inte gå fram till den. Hon kände att det var någonting som låg i luften. Något spöklikt och olycksbådande. En annan oroväckande detalj var att hennes föräldrars bil inte stod vid stugan. Ester och hennes bekant åkte tillbaka till bebyggelsen och kontaktade polisen. Polisen var snart på plats vid kolonilotten. Två poliser kontrollerade området först okulärt, och sen klättrade de upp i ett närliggande jakttorn. Väl i tornet använde de sig av en kikare för att kunna beskåda detaljer på håll. Om det var en brottsplats ville de inte riskera att äventyra eventuell bevisning. Alltså, de gick inte fram till stugan än. När de tittade med kikaren mot stugans veranda kunde de se att det låg någonting i gräset precis nedanför verandan där den hoprullade mattan låg. Och det måste varit bra kikare, för de kände igen föremålen som två stycken patronhylsor. Och de kunde även notera intorkat blod i gräset. Till slut vågade sig polisen fram. Den hoprullade mattan visade sig innehålla en död människa. Denna kunde identifieras som den 62-åriga Elsa Karla Sigrist Säckinger, Eugens fru. Av vad det verkade hade hon blivit skjuten till döds. Skottskadorna satt i huvudet. Efter det gick polisen in i kolonistugan. Där inne låg ytterligare fyra kroppar. De fyra kropparna identifierades senare som Eugen Sigrist Säckering, 63 år gammal. Alltså Esters pappa och maken till Elsa som hade hittats inrullad i mattan. Anna Westhäuser Sigrist, 80 år gammal. Eugens 17 år äldre syster och alltså ägaren till kolonistugan. Emanuel Westhäuser, 52 år gammal, och Annas son. Max Westhäuser var den sista, 49 år gammal, och även han son till Anna. Så Eugen och Annas syskon, Emanuel och Max, Annas söner. Mordvapnet i samtliga fall verkar det ha varit ett gevär. Här måste jag påminna om att det här är ett både mystiskt och extremt underrapporterat fall i internationell media. Av den anledningen har vi inte alla detaljer, vi är dåliga på att läsa schweizertyska. Det finns mycket vi vet, men många gånger kanske vi inte vet anledningen till specifika saker som har skett. David har grävt i det här så gott han har kunnat. Alla fem hade alltså blivit skjutna med ett gevär. Sammanlagt hade de fem kropparna 13 kulhål. 11 av dessa kulor satt i offrens huvuden och 2 satt i en eller två bröstkorgar. Det råder alltså viss oklarhet där var kulorna satt. Men vi vet med säkerhet att det hittades 11 kulor i 5 personers huvuden. Detta tyder på ett synnerligen brutalt våld, eller ett väldigt noggrant våld. En vanlig spekulation är att det var en av de mördade personerna som hade fler kulor i huvudet än de andra. Vi återkommer till detta. De mördade personerna var i övrigt inte skändade eller skadade på något annat vis. Inget sexuellt våld hade förekommit. Men en detalj var anmärkningsvärd, och utredningen kom fram till det här väldigt tidigt, och det var följande detalj. Alla fem verkade bli skjutna utomhus, varpå gärningspersonen eller gärningspersonerna hade släpat in kropparna i kolonistugan. Samtliga förutom Elsa Klara, som hade hittats inrullad i matta på stugans veranda. Även om det saknas info om hur utredningen kom fram till att massmordet hade skett utomhus och att kropparna sedan hade flyttats in i stugan, så är det ganska logiskt. Det är logiskt av den enkla anledningen att stugan i fråga var just en kolonistuga. Kolonistugor är väldigt, väldigt små. Du som lyssnar har säkert sett kolonilotter med tillhörande stugor mer än en gång i livet. Ofta är de inte mycket större än ett skjul för förvaring av trädgårdsredskap och liknande. Just denna stuga var modell större, men den var fortfarande mycket liten. Om människorna hade mördats med ett gevär går det nästan inte att föreställa sig vilket klaustrofobiskt och märkligt massmord det måste ha varit om det hade varit inne i stugan. Faktum är att man tittar på bilder på stugan som idag 2022 inte längre finns kvar, så undrar man nästan om inte kropparna måste ha staplats ovanpå varandra, så det verkar svårt att få plats med så många kroppar i stugan. Det ligger alltså nära till hands att anta att Elsas kropp låg inrullad i en matta, helt enkelt för att den inte fick plats inne i stugan. Flera artiklar om det här massmordet vill få det till ett stort mysterium varför kropparna hade flyttats in i stugan. Men det verkar ju som att det helt enkelt var det enklaste sättet att dölja kropparna för att försena en upptäckt. Det här kan gissningsvis säga någonting om att massmordet inte var ett 100-procentigt vansinnesdåd, utan någonting som hade planerats. Men tydligen hade inte planerats så väl att de fick rum med alla kropparna.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En annan detalj som polisen kunde komma fram till var att de 5 familjemedlemmarna hade samlats på platsen helt enkelt för att fira pingst tillsammans. Det var ju också vad Ester hade sagt till polisen. Pingsten är stor i Schweiz och en artikel på medium.com skriven av Michael East beskriver pingstfirandet i Schweiz på följande vis, citat. Högtiden markerar den heliga andens nedstigning till Jesus apostlar och, beroende på vilket område vi talar om, är det ett firande som genomlöper hela landet. Det förekommer färggranna religiösa parader och vakor med tända ljus. För vissa är denna högtid nästan som en andra julafton. Man utbyter presenter med varandra och stora familjesammankomster och måltider är normen. Slutcitat. En sak som tyvärr måste ha varit till mördarens eller mördarnas fördel var att kolonilotten låg i nära anslutning till en populär jaktmark. Skogarna runt om kolonilotterna i Seven var alltid fulla av jägare. Av den anledningen var det inte särskilt konstigt att höra skottlossning i området. Mer specifikt än att mordvapnet var ett gevär var att utredarna kom fram till att det rimligtvis var ett gevär av modellen Winchester. Vapnet kunde dock inte påträffas på platsen. Samtliga av de mördade bedömdes av utredarna blivit skjutna på ett avstånd inom 3 meter. Det är oklart vilken ordning som personerna blev skjutna i. Ej klarlagda detaljer vad gäller de mördade personernas aktiviteter precis innan morden ska tydligen peka på att Eugen höll på att klippa gräsmattan när mördaren eller mördarna gjorde sin närvaro känd. Eugen och hans fru Elsa hade kört till kolonistugan i sin bil, en grön Opel Ascona, den som Ester anmärkte på saknades på platsen. Opeln skulle senare hittas övergiven mellan Münchenstein och Muttens. Detaljerna pekar på att gärningsmannen eller gärningsmännen stal bilen och använde den som flyktfordon. Då uppstår förstås frågan hur de kom till platsen. Kanske hade de en bil när de kom dit och körde därifrån i 2. Ett faktum som är återkommande i granskningar av det här massmordet är att polisen tidigt misstänkte att Eugen var det primära målet för detta massmord. Det verkar finnas 2 stycken anledningar till detta i direkt anslutning till dagen för morden. Anledning 1. Dagen innan massmordet ringde Eugen någon från sitt kontor. Personen som blev uppringd var en person som antingen heter Claire eller Clerk. Av någon anledning har polisen inte kunnat spåra det här samtalet eller lyckats ta reda på vem den Claire eller Clerk är. Det var väsentligt svårare att spåra telefonsamtal på 70-talet. Anledning 2. Ett antal timmar innan Eugen begav sig till kolonistugan tillsammans med Elsa genomförde han en bilresa ensam. Den här bilresan ska ha tagit 2 timmar och han åkte för att träffa någon. Vem han skulle träffa har vi ingen aning om. Vi har inte ens ett namn. Och när folk tror att det var någon som blir skjuten i huvudet mer än en gång eller mer än 2 gånger var det alltså Eugen. På den schweiziska Wikipedia-sidan för det här fallet står att Eugen bara ska bli skjuten i huvudet 1 gång. Men det står även att läsa att han ska bli skottskadad i armen efter att ha försökt skydda sig. Denna senare sak är något som flera artiklar rapporterar om. Fallet med Seven-morden skulle visa sig bli enormt. En detalj som ofta rapporteras för att illustrera hur stort fallet var är att polisen följde upp hela 9000 tips. Ett dussin personer blev häktade i utredningen och cirka 30 stycken vapen ägda av lika många personer blev särskilt intressanta. Men inte bara det. På grund av utredningens omfattning stötte polisen på flera ledtrådar i helt andra fall som faktiskt blev lösta. Medium.com uppger att 10 000 människor förhördes i samband med utredningen och att 3 000 ägare av Winchester-gevär blev förhörda. Sammanlagt genomfördes även 27 stycken husrannsakningar i olika bostäder. Ett av polisens tidigaste spår var möjligheten att mördaren eller mördarna skulle kunna haft högerextrema kopplingar. Om så skulle vara fallet kan man undra om massmordet i sådana fall utfördes som någon slags intern hämnd. För det är en detalj som verkar vara den huvudsakliga anledningen till högerextremistspåret. Kolonistugan var full av nazimemorabilia. Anledningen till det var följande. Kolonilotten och kolonistugan tillhörde ju Anna Westhäuser och hennes man. Hennes man har vi inte namnet på och han var inte heller där under pingstfirandet. Annas man var tysk och var en nazistsympatisör. De nazistföremål som hittades i stugan verkar antyda att han hade inte slutat vara en övertygad nationalsocialist trots att Hitler och Tredje riket hade blivit krossade 31 år tidigare. Ett annat spår är att massmördet ska vara kopplat till industrispionage. Eftersom Eugen arbetade för det schweiziska multinationella läkemedelsbolaget Novartis International AG. Novartis är än idag ett av världens största företag i läkemedelsbranschen. 2017 omsatte det 50 miljarder dollar. I Sverige finns Novartis Sverige AB och deras huvudkontor finns i Kista i Stockholm. Ett annat spår. Östtysklands ministerium för statssäkerhet, ja, det är alltså Stasi, ska på något vis ha varit inblandade. Stasi var mellan 1950 och 1990 Östtysklands säkerhetspolis. Och det har gjorts många jämförelser mellan Stasi och Nazitysklands Gestapo. David gillar ju film, så här har han skrivit en referens till De andras liv, Das Leben der anderen från 2006. Den vann en Oscar för bästa utländska film 2007. Och den som har sett den filmen är väl bekant med den omfattande avlyssningsverksamhet som Stasi ägnade sig åt fram till att Berlinmuren föll i november 1989. Tyvärr vet vi inte några fler detaljer om de spåren. Lägg dock märke till att ingen av dem som mördades har pekats ut som nazistsympatisörer. Det var bara han som ägde stugan och han var inte där när morden skedde. Det behöver dock inte innebära att alla fem offren var helyllepersoner. Särskilt inte i relation till en av polisens första huvudmisstänkta i fallet. Det var Adolf Sigrist, kallad för Johnny. Han hade själv valt smeknamnet Johnny eftersom hans dopnamn inte var så där jättebra att ha efter andra världskriget, alltså Adolf. Johnny, som vi kallar honom från och med nu, var den mördade Eugen Sigrist Säckingers brorson. Det hör till saken att när ett sånt här massmord inträffar är polisen särskilt intresserad av de som faktiskt överlevde när en hel familj massakrerades. Av alla i Sigrist-släkten som förhördes var Johnny den som blev absolut mest intressant för fallet. Anledningen var framförallt att Johnny var en person som hade ett motiv. Johnny hyste ett starkt agg mot familjen Sigrist eftersom han ansåg sig ha blivit nominerad till släktens svarta får. Och det var på grund av hans fysiska uppenbarelse. Vi vet inte jättemycket om honom, men två av hans mest utmärkande drag ska ha varit att han hade en mycket kvinnlig röst och att han var kortare än 150 centimeter. Det finns vaga uppgifter om att Johnny kan ha varit en hermafrodit eller intersexuell, men det bör tas med en nypa salt, för det går inte att bekräfta. Eugen och Elsa hade ett öknamn för Johnny. De kallade honom för Delfeli. Det kan närmast sägas vara ett barnsligt smeknamn för Adolf, men det var inte det enda. De kallade även Johnny för Globi. Efter en av Schweiz vid denna tid mest populära tecknade filmfigurer som hette just Globi. Globi är en blå papegoja med svart rödrutiga byxor och en svart basker på huvudet. Han har haft allt ifrån sina egna tecknade filmer till tv-program, serietidningar, seriealbum, barnböcker, frimärken, mynt och han finns till och med som PS-figur. Ni vet de små plastautomaterna för hårt godis som man flickar bak huvudet på så kommer fram en godisbit. Globi är i princip Schweiz svar på Musse Pigg. Och ja, Globi har till och med sin egen nöjespark. Exakt varför Eugen och Elsa ska ha kallat Johnny för Globi är inte helt klarlagt. Men det ligger förstås nära till hands att namnet på en tecknad, lustig figur inte är särskilt smickrande för en väldigt kortväxt man med annorlunda röst. Det verkar vara ett ganska uppenbart sätt att reta och förnedra Johnny. Det finns ytterligare en intressant spekulation som den brittiska podcasten A Podcast About Murder står för. I den verkar programledarna Freya T. Gray och Jem Lewis ha gjort ytterligare research på Globi och menar att han är en aggressiv figur. Apropå Disney förde förstås genast tankarna till Kalanka som är särskilt berömd för sina vilda vredesutbrott. Globi mötte under 70-talet hård kritik för att vara sexistisk, rasistisk och våldsbejakande. Det intressanta med detta är alltså om Johnny möjligtvis hade fått smeknamnet Globi på grund av sitt temperament. Om de i närheten möjligtvis tyckte att han var hetlevrad och aggressiv som person. Det finns dessvärre ingen definitiv information om detta. Åtminstone inte som vi har lyckats komma över. Men en retad, hunsad, kanske rent av mobbad person med särskilt kort stubin skulle möjligtvis kunna bli så utom sig att han gjorde någonting mindre konstruktivt och genomtänkt för att ge igen på sina plågoandar. Det hör nämligen till saken att Johnny var vapenintresserad. En kollega till honom, vi vet tyvärr inte exakt vad han arbetade med, vid namn Hans Blaser, informerade utredningen om att Johnny 3 veckor innan morden hade bett Hans om ett maskingevär. Hans ville inte eller kunde inte låna ut någon maskingevär till Johnny. Något annat som skulle framkomma var att Johnny kort därefter hade köpt 50 stycken kassetter med gevärskulor i staden Basel. Dessa kulor ska ha varit kaliber 38. Det var samma sorts kulor som släkten Sigrid Säckinger Westhäuser hade blivit mördade med. Johnny hade inget alibi vid tiden för massmordet. Han uppgav själv att han hade varit ute och fiskat men ingen kunde intyga det. Extra komprometterande för Johnny var att polisen i hans lägenhet hittade huvuden tillverkade av frigolit. Johnny hade använt huvudena som måltavlor i prickskytte. Han var vapenintresserad och han var även utbildad skytt inom det militära. Men det här räckte givetvis inte för att hålla Johnny för något brott. Någon gång under 80-talet avled Johnny till följd av en njursjukdom. Det finns ett fotografi av Johnny när han kliver ut ur en skåpbil överallt online. Om man ska försöka beskriva hans utseende är det inte helt orimligt att säga att Johnny påminner om en jätteliten Bert Karlsson. Fallet med massmordet skulle förbli iskallt ända fram till 1996. Då skedde det osannolika. En grupp hantverkare renoverade ett kök i ett hus i den lilla staden Olten som ligger cirka 40 kilometer från Seven. En vägg behövde bytas ut och när ett köksskåp som var fäst på den väggen monterades ner gjorde hantverkarna ett underligt fynd. Gömt inuti väggen låg en plastpåse. Och innehållet i plastpåsen gjorde att polisen genast kopplades in. Föremålet var ett avsågat Winchester-gevär. I plastpåsen fanns även ett utgånget pass samt ett par dokument och ett antal brev. Passet var utfärdat till en man som hette Karl Doser. Karl Doser var sonen till den kvinna vars hus hantverkaren höll på att renovera. Rosa Maria Lederer. Rosa var död sedan länge när renoveringen pågick. Breven i plastpåsen var adresserade till Karl Doser och avsändaren var hans pappa. När utredningen för Sevenmorden började granska materialet efter att de hade sammankallat sig, jag antar att de inte jobbade så aktivt med det här fallet så många år senare, kunde de sluta sig till att Karl Doser var en av alla Winchester-gevärägarna som hade blivit förhörd på 70-talet, kort efter massmordet. Vid förhöret hade Karl uppgivit att han inte längre hade sitt gevär. Han hade nämligen sålt det på en loppmarknad. Han förklarade att när han hade sålt geväret hade det varit funktionsodugligt och att det bara kunde vara ett prydnadsföremål och inte ett fungerande vapen. Hela den här historien med Karl Dåsers gevär påminner mig ganska mycket om Christer A. som inte kunde leverera sitt vapen när Palmeutredningen ville ha tag på det. Utredningen blir nu förstås väldigt intresserad av att provskjuta det här geväret. Det första de kunde konstatera var att geväret inte var funktionsodugligt. Det fungerade utmärkt. Däremot hade det bearbetats för att se ut som att det var odugligt. Geväret gick att provskjuta och ballistiktesterna visade att det var mordvapnet. Nu blev förstås utredningen väldigt intresserade av att titta på Karl Doser. Det första de ville göra var att ta in Karl på förhör. Men det gick inte. Han var spårlöst försvunnen ända sedan 1977, ett år efter massmordet. Det enda som fanns var vaga rykten som sa att Karl hade sagt upp kontakten med alla sina anhöriga och flyttat till Afrika. Det här låter ju väldigt misstänkt, men utöver det kunde inte utredningen hitta en enda koppling mellan Karl Doser och mordoffren. Det fanns inget uppenbart motiv och ändå hade mordvapnet hittats gömt i en vägg i Karl Dosers mammas kök. Något som nästan alltid nämns i sambandet med fyndet av mordvapnet 1996 är breven till Karl från hans pappa. Det finns nämligen en koppling till kolonistugan och Anna Westhäuser Sigrist Mann. Karl Dosers pappa var nazist. Vad gäller Karl Dosers egna politiska uppfattningar vet vi dessvärre ingenting. Det finns faktiskt ett kort stycke i en artikel om utredningsgruppens ledare, Max Jaegi, som ger en personbeskrivning av Karl Doser som vi nu ska citera. Citat. Doser var en ensam varg. Verkade narcissistiskt störd, bar glasögon med fönsterglas och tyckte om att läsa litteratur om överlevnadssituationer. Hans pappa, som dog tidigt, hade varit en officer och var känd för att sympatisera med den bruna ideologin. En kvinna som Karl blev vän med har berättat följande historia. Karl tog med henne hem till hans mamma för ett besök en gång. Han bad kvinnan följa med honom ner i källaren. Väl där, utan någon som helst förvarning, sköt han ett skott rätt in i väggen. Och han uppvisade stor njutning inför hur förskräckt kvinnan blev. Slut citat. Hans Blaser, mannen som inte ville förse Johnny med ett maskingevär, har gått ut i media med sin teori. Hans teori är att både Johnny och Karl Doser var inblandade i massmordet. Hans menar att Karl under åren innan massmordet bodde i närheten av en bar vid namn Schöneck. Schöneck var ett populär bar för vapenentusiaster och av den anledningen brukade Johnny hänga där. På Schöneck skulle alltså Johnny och Karl Doser ha träffats. Och Hans menar att det var Karl Doser som försåg Johnny med Winchester-giväret. 1998 kom det in ett tips. två turister från Schweiz, hade sett Carl Dåser på en semester i Kanada. Det ledde tyvärr inte till någonting mer. 8 år senare, år 2006, var ett gripande till och med för sent. För nu kom vi till en punkt som kan vara förbryllande för folk som inte är från Schweiz. 2006, 30 år efter massmordet, blev morden nämligen preskriberade. Det hade nog blivit i Sverige också, vi hade 25 år på den tiden. Men vi har tagit bort preskriptionstiden för mord. Mord preskriberas inte i USA. Dråp preskriberas oftare. I Schweiz preskriberades mord på 30 år. Det enda brotten som man inte preskriberar i Schweiz är folkmord och brott mot mänskligheten. Trots att massmordet är preskriberat har polisen inte stängt eller lagt ner fallet. Även om det inte längre finns någon möjlighet till att genomföra gripanden eller döma någon för brottet finns det ett extremt stort allmänintresse i att lösa massmordet. När det bara var 5 år kvar tills fallet blev preskriberat 2001 kom en bok ut. Boken heter Der Mordfallseven, Erzählt von Sohn vom Opfer. På svenska blir det ungefär Mordfallet Seven, Offrets son berättar. Boken är skriven av Robert Sigrist, Eugens son. Boken är väldigt svår att få tag på och den är skriven på tyska. Det gör att det är svårt för oss att säga någonting om innehållet, förutom att det verkar vara en väldigt personlig redogörelse för hur det var för Robert att leva med den här bizarra familjetragedin. Robert är född 1955, så han var alltså 21 år när massmordet skedde. Och han var 46 när han släppte boken. Robert Sigrist har medverkat i många intervjuer om fallet, både innan och efter att boken kom ut. Han upprepar ofta samma önskan gång på gång. Han säger att han har noll intresse för att någon ska gripas eller straffas. Han vill bara veta exakt vad som hände och varför innan han själv lämnar jordelivet. 2018 kom det ut en annan bok, Hoffen auf Aufklärung. Ungelöste morde in der Schweiz zwischen Verfolgung und Verjährung. Nu får jag användning för skoltyskan. Den är skriven av Walter Hauser. Titeln översätts i det närmsta till Hopp om en förklaring. De olösta morden i Schweiz mellan åtal och preskriptionstid. Den här boken verkar inte innehålla någonting riktigt nytt utan är framförallt en uppgörelse med den schweiziska preskriptionstiden. Walter Hauser är en av många landsmän som gärna skulle säga att lagarna förändras i Schweiz och han pratar även om andra fall i boken. I samband med släppet av denna bok berättade Robert Sigrist, den andra författaren, att det fortfarande var folk som hörde av sig till honom med olika tips. Bara ett år senare, 2019, skulle det komma ut en till bok. Och om de två tidigare inte hade fått sina läsare att direkt tappa hakan så kanske den här tredje boken gjorde just det. För nu kom det en ny trovärdig förklaring till vad motivet till massmordet faktiskt hade varit. Boken heter just det, Das Motiv für den Mordfall von Seven. Och ni kan säkert höra vad det betyder. En svensk översättning skulle bli Motivet för Seven-morden. Boken skrevs av en man vid namn Jacques Nordman. En primärt franskspråkig schweizare, men som även talar tyska flytande, är män med fransk brytning. Jacques hade levt med fallet i bakhuvudet sedan sina unga år. Han var född 1946, så han var 30 år gammal vid massmordet. Jacques arbetade som ingenjör och har gjort det hela sitt liv, men menar att just detta yrke var en god förutsättning för att han skulle kunna utforma sin teori om vad det faktiskt var som hände. Jag ska nu citera ett längre stycke från en tidningsartikel i Solothurner Zeitung som skrevs när Jacques bok släpptes 2019. Citat. Carl Dåser är än idag en av brottets huvudmisstänkta. Den före detta chefen vid Solothurns kriminalpolis sa det så själv i en intervju med denna tidning förra året. Carl Dåser blev förhörd då han ägde ett Winchester-gevär. men berättar att han hade sålt det för länge sedan på en loppmarknad. Ett år efter massaken försvann han. 20 år senare, 1996, hittades mordvapnet under en renovering i Karl Dosers mammas hus i Olten. Karl Doser lämnade inte några andra spår efter sig. Inte ens ett motiv. Han verkar inte ha en enda koppling till mordoffren. Det var vad Jacques Nordman själv gick runt och trodde alla år. Men inte längre. Hans teori är... Karl Doser är Eugen Sigrists utomäktenskapliga son. Enligt Jacques Nordmans teori fick Karl Doser i vuxen ålder reda på vem hans biologiska pappa var och ville därefter bli en del av familjen. Enligt författaren ville pappan dock endast träffa sin son sporadiskt och i hemlighet, och han nobbade alla sonens försök till en verklig återförening. Utifrån detta uppstod en dispyt som till slut eskalerade. Jacques Nordman tar fram en papperslapp ur sin jacka och slätar ut den på bordet. Han vill visa hur han kom fram till sin teori. Han läste Robert Sigrists bok ungefär 25 gånger. Analyserade fotografier från brottsplatsen. Skaffade fram information om mordvapnet. Besökte brottsplatsen och genomförde en rekonstruktion av vad som hände. Jag är bara en ingenjör helt enkelt, säger Jacques Nordman med ett leende. På papperslappen är det en tabell. Olika pilar och liknande samlar upp öppna frågor om mordet och den misstänkte gärningsmannen. Med denna teori menar Jacques Nordman att han har löst alla öppna mysterier. Slut citat. Vi antar att tidningsartikeln med orden öppna mysterier menar de mysterier med fallet som är kända för allmänheten. Robert Sigrist, Eugens son, uttalar sig i samma tidningsartikel. Han säger att han tycker att Jacques Nordmans teori är trovärdig. Bland annat nämner Robert att det finns ett fotografi som föreställer Karl Doser. Och Robert tycker att Karl Doser är väldigt lik hans egen pappa Eugen. Robert tror alltså att det är möjligt att han är Karl Dosers halvbror. Tidningen själv som publicerar artikeln Solothurner Zeitung är inte riktigt lika övertygade. Journalisten anmärker att den här påstådda kopplingen mellan Karl Doser och Eugen inte är bevisad. Journalisten skriver citat: problemet är bara detta. Det finns inte, eller har aldrig funnits någon bevisning för en sådan relation. En DNA-jämförelse mellan Sigrist och Doser skulle kunna svara på frågan om eventuellt faderskap. Författaren Jacques Nordman är övertygad om att det fortfarande borde finnas DNA kvar från Karl Doser i polisarkiven. Däremot menar Robert Sigrist att polisen har informerat honom om att den bevisningen tyvärr har gått förlorad. Dessutom skulle en analys bli väldigt kostsam. Polisen säger att faktumet att fallet faktiskt är preskriberat är ytterligare en försvårande omständighet. Slutcitat. Tidningsartikeln avslutas med följande stycke, citat. Författare Jacques Nordman säger att han inte vill kritisera polisen för deras arbete. Han anser sig inte vara berättigad att göra det. Han har ingen förklaring till varför han skulle ha hittat lösningen på fallet när alla poliser inte har lyckats med det. 73-åringen är starkt övertygad. Den slutgiltiga lösningen på massmordet kommer att dyka upp. Han tror att Karl Doser fortfarande är vid liv och att han kommer att göra ett uttalande på sin dödsbädd. Eller att någon närstående till honom kommer att bekräfta den nya teorin. Robert Sigrist säger: om Karl Doser någonsin dyker upp och berättar vad som har hänt, då skulle detta verkligen bli det underligaste fallet i schweizisk kriminalhistoria. Ett sådant avslut skulle verkligen passa det här fallet. Slut citat. Bekännelser på dödsbädden är ju en myt i princip. Det händer oerhört sällan. Här kunde fallet vara slut och avsnittet vara slut. Men redan den 29 december, samma år som tidningsartikeln kom ut 2019, publicerade en annan schweizisk tidning, Schweizer Minuten, en artikel med följande rubrik och ingress, citat. Nya fynd i det femfaldiga mordet i Seven. Det har länge misstänkts att Karl Doser mördade de fem personerna i Seven på grund av en familjedispyt. Denna teori kan nu motbevisas, slutcitat. Tidningen berättar i artikeln att de på juldagen, 4 dagar innan artikeln publicerades, blev kontaktade av en man som var en gammal klasskamrat till Karl Doser. Mannen var en pensionerad ingenjör som hela sitt liv hade följt Seven-fallet med stort intresse. Och efter släppet av den andra ingenjören, Jacques Nordmans bok, påbörjade den här ingenjören sin egen privatspanarutredning. Den pensionerade ingenjören, vars namn inte uppges i artikeln, berättade för Svansichminuten att han hade besökt staden Oltens stadsarkiv och lyckats få fram Karl Dosers födelseattest. Han var mycket riktigt född 1947 och han var mycket riktigt ett utomäktenskapligt barn. Men pappan var inte Eugen Sigrist utan Arnold Doser. Vi har inte kunnat bekräfta om Arnold Doser skulle vara Karl Dosers pappa som var nazist och den som breven hade skrivits av. Breven som hittades i den gömda plastpåsen tillsammans med mordvapnet. Men så kan det mycket väl vara. När Karl Doser föddes fick han sin mammas flicknamn Schrögenauer. Karl tog dock senare sin pappas namn, Doser. Karl Dosers gamla klasskamrat, som nu alltså var en privatspanare, säger i artikeln. Citat. Karl Doser kände mycket väl sin riktiga pappa som barn, så det här motivet kan vi bara slopa. Slutcitat. Och det var vad jag hade att berätta om Seven-massakern idag. Schweiz än idag mest kända kriminalfall. På Hörnli-kyrkogården i Basel finns ett gravmonument för de som förlorade sina liv den ödesmättade lördagen den 5 juni 1976. Monumentet liknar en torshammare där själva huvudet bär 5 stycken abstrakta symboler med ett återkommande mönster av fyrkanter som är vridna på olika sätt. 3 av symbolerna är identiska med varandra, medan de andra 2 har ett eget utseende. Möjligtvis står de 5 symbolerna för offren, där 3 av dem står för de 3 män som mördades och 2 av dem för kvinnorna. Det hammarliknande monumentets skaft bär följande inskription. Anna Westhäuser Sigrist, 1896-1976. Emanuel Westhäuser, 1924-1976. Max Westhäuser, 1927-1976. Eugen plus Elsa Sigrist Säckinger, 1913-1976, 1914-1976. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Jag är lätt att hitta eftersom jag heter Dan Hörning, så kontakta mig gärna där. Ett annat sätt att kontakta Massmördarpodden och kanske det mest pålitligaste eftersom jag ofta hamnar efter på mina sociala medier är att mejla till simwaypodcast@gmail.com. simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Då kommer ni till Eva som läser alla mejl och skickar vidare frågor till mig om hon inte kan svara på dem själv. Stort tack till David för det här manuset. Jag gillar ju olösta massmord lite mer än vad jag gillar lösta, så jag tyckte väldigt bra om det. Tack till Emil Drugge som har gjort allt arbete med ljudet och klippningen. Tack till Eva för att hon svarar på brev. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.